Tackar att vi får samlas tillsammans idag, Herre. Så lätt att ta det för givet, Herre. Att vi kan, att vi får, att det finns andra troende som vill samlas tillsammans. Tack för det. Jag bara ber att du ska fylla oss med kärlek till var och en som finns här inne, till varandra. Vi bara ska fyllas, överväldigas av tacksamhet över att det finns syskon att dela tro och liv tillsammans med här. Och som faktiskt vill samlas så här och lovsjunga tillsammans. Och jag ber att när vi öppnar ditt ord här, jag ber att ditt ord här ska få tala. Skapa liv. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du var med förra helgen på Vrånge och har ett bra minne och var vaksam, men då kanske du tänkte, den här texten läste vi ju för en vecka sedan och predikade över för en vecka sedan. Ja, det stämmer. Jag predikade över exakt den här texten förra lördagen på Vrånge. Och det roliga är att jag under sommaren så bad jag liksom om vad jag ska dela på församlingsdagen. Och så kom den här texten till mig och så kände jag fick ett budskap, kanske framförallt ett budskap utifrån den texten och ett antal andra texter. Och sen så när jag tittade nu här i veckan här, början på veckan, vad är det jag ska predika även nu på söndag? Så var det exakt den här texten. Så kan det vara om man inte liksom är förutseende och har koll på läget. Men vet du vad? Jag tror det är meningen. Jag tror det är bra. Jag tror att det finns någonting i den här texten som Gud vill ta ett varv till med oss och låta sjunka ner i våra hjärtan. Såklart kommer det finnas överlapp i det som jag delade förra lördagen. Men jag tror också att det kommer finnas en hel del nytt och ett nytt perspektiv. Det är en ny predikan. Men det är samma text. Och det här är en så spännande passage som vi har hört Filip läsa. Där vi får en liten inblick i Paulus böneliv. Han har ju tidigare varit i den här staden Efesus. Under 2 år var han där. Och han var där för att uppmuntra och bygga upp församlingen där i tron. Och när vi kan läsa om det här i Apostlagärningarna 19. Så märker vi att han hade en otroligt spännande tid när han var i Efesus. En otrolig tid. Det var många som kom till tro, kan vi förstå. Och vi kan läsa hur många blev helade. Och hur många blev befriade från onda, mörka makter. Det var till och med, så läser vi, att de tog kläder som Paulus hade haft på sig. Tishan liksom. Och om det var någon som var sjuk så kastade de här t-shirten. Eller la den på. Människor som rörde vid de kläder Paulus hade haft på sig blev helade. Dukar som han hade bett för la man på människor. Och människor blev fick uppleva Guds beröring. Så en spännande tid. Och nu så skriver han tillbaka till den här församlingen. Han sitter i fängelse i Rom och skriver till församlingen. Och så berättar han för dem hur han brukar be för dem. Och då kan man ju tänka att nu är det Paulus som flexar lite grann kring sitt böneliv här. Och vill visa upp hur from man är. Men jag tycker när man läser så är det inte alls det man möter i texten. Utan tvärtom möter man en Paulus som är djupt berörd över församlingen i Efesus. Som har ett hjärta för dessa människor. Och han liksom känner liksom glädje över deras tro och deras kärlek. Och han vill liksom hjälpa dem att växa, att fortsätta växa i tron. Som hans hjärta liksom bubblar över när han tänker på dem. Därför, vers 15. När jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla heliga, så kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det är hans hjärta. Och bara här så tänker jag att det finns någonting som kan få beröra ditt och mitt hjärta. Av en kärlek till församlingen. Och till andra församlingar. Att vi kan få bara, som jag bad här innan, att det är så lätt att bara ta saker för givet. Men när man läser det bara, wow, det finns ett hjärta. ett hjärta för Kristi kropp. Det finns ett hjärta för församlingen. Det finns ett hjärta för det lokala perspektivet. Men också när man tänker på andra församlingar. En kärlek till allt Guds folk. Och så kommer bönen som ni ska zooma in lite extra på idag. Den här bönen som han ber. Jag kan inte sluta tänka på er, och så ber han en bön. Eller han berättar snarare vad han ber i sina böner. Och bönen i sin essens, om man bara skulle spoila hela predikan på en gång, så handlar den i grund och botten om att de än mer ska se Jesus och att han bor i sin kyrka. Att Jesus är närvarande i sin kyrka. Inte lite, utan fullt. Inte om vi bönar och ber, snälla. Han är i sin kyrka. För utan honom finns ingen kyrka. Du vet, när vi kallar till gudstjänst. Visst, det kanske vi som lägger ut Facebook-annonsen eller vad det är för någonting. Men i grunden så är det Jesus Kristus som välkomnar oss in i gemenskap med sig. Så han är i sin kyrka. Kyrka är någonting fantastiskt. Jag hoppas att det bara ska få beröra ditt hjärta på nytt den här förmiddagen. Jag ber, vers 18, att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Jag vet inte hur det är med dig när du ber, men med mig är det ganska ofta så här, liksom att man kommer till Herren i bön och så, ja men ge mig det här, kan du göra det här för mig, just nu är det här lite jobbigt. Superbra. Men så ofta så liksom hamnar vi bara i att liksom vi ska få saker, att han ska ge oss saker. Men Paulus, han ber att vi ska få öppnade ögon så vi ser vad han redan har gett. Så att vi ser vad han redan har skänkt oss i honom. Jag tror att allt för ofta så kämpar vi med vårt böneliv. Därför att vi bara, Gud gör si, gör så, gör det här och hit och dit. Medan Gud säger, öppna dina inre ögon. Öppna ditt hjärtas ögon och se hur jag är mitt ibland er. Hur jag är med dig. Se vilket hopp du har. Se vad jag har skänkt dig. Och förra lördagen på församlingsdagen så talade jag lite grann om att jag tror att Gud vill ge oss som kyrka ett förnyat andligt självförtroende. Inte att vi blir upplåsta kristna, fulla av oss själva. Men ett förtroende i honom. Ett folk som vet just detta, att han bor i sin kyrka. Han är verksam i sin kyrka och han har skänkt oss allt med sig. Jag ber att era hjärtans ögon ska öppnas. Och vad är det sen då som Paulus ber kring detta i bönen? Och jag kommer stanna inför tre saker. En klassisk trepunktspredikan. Det sa de när jag läste till pastor att det är bra. Ta tre punkter. Och jag ska lyfta fram tre saker. Vad är det som han ber om att vi ska se? Att våra hjärtas ögon ska öppnas för? Vad är det som Jesus uppfyller sin kyrka med? Och det första som jag vill säga, det är att Kristus fyller sin kyrka med sig själv. Vers 22. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Honom som är huvud över allting, Jesus Kristus, gav han till församlingen som är hans kropp. Kristus fyller sin kyrka med sig själv. Det finns några saker här som jag skulle vilja lyfta fram. Och det första är att vi förtjänar inte vår gemenskap med Jesus. Det mesta i världen måste vi förtjäna. Det mesta i livet måste vi förtjäna. Så är det också med relationer oftast. Man liksom på något sätt behöver liksom lägga manken till och vara lite trevlig. Och liksom bjuda på kaffe ibland. Och ja, vet vad, göra vad man kan. Och så kanske det uppstår en vänskapsrelation. Sådär. På många sätt så får vi faktiskt det. Ganska ofta liksom det vi förtjänar på något sätt. Sen så finns det nåd inbyggt i systemet också. Men det, ni är med på vad jag menar. Jesus är inte din vän för att du är perfekt i din vänskap mot honom. Gud är en givare. Han gav sin son som gav sitt liv som ger av sin ande. Gud i hela sitt väsen är en givare. Och jag tror att det finns något otroligt vackert och fundamentalt i detta. Att din relation med Jesus är en gåva. Inget vi kan eller ska förtjäna, men vi får ta emot. Och det här är en teologisk sanning som jag tror det är viktigt att du är rotad i. Att Gud är en givare och han ger sig själv till dig och vi får ta emot. Det är en teologisk sanning att suga på. Men det är också en daglig verklighet. En praktisk aspekt. En daglig verklighet att gemenskapen med Jesus är det given varje dag. Oavsett hur du känner. Oavsett vilka saker du möter i livet så är han given till dig. Relationen är dig given och du får ta emot. Så det största är inte att alla gåvor han kan ge, utan det är att han har gett gåvogivaren själv till oss och vi får leva i den relationen. Jag tror det är viktigt. Vi lever inte i prestationskristendom. Vi lever i nåd. Paulus utvecklar också tanken vidare om i den här versen. Församlingen som är hans kropp, säger han. Han utvecklar tanken av oss kristna som en kropp. Du som kristen tillhör Jesus likt en kroppsdel tillhör en kropp. Så förenad är du med Jesus. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få det här att landa. För jag känner att du tycker att det där var ju bra. Men på något sätt, på, liksom, kan ni vara med här i tanken och bara se. Det här är ju helt otroligt. Att så som mitt finger sitter i kroppen, så förenade jag mig. Det är inte så att Jesus tycker om mig lite grann. Eller liksom att vi är kompisar lite sådär, vi hänger ibland. Vi är förenade så som, liksom, det är ju helt otroligt. Att liksom det pumpar runt blod i min kropp. Så är jag ihopkopplad med Kristus och det pumpar runt liv. Det här är så otroligt. Bibeln har massa sådana här bilder om familj och kropp och olika saker. Som när vi liksom bara suger lite djupare på det. Det här är ju helt otroligt. Det här är helt otroligt. Och just det här med kropp är en bild som Paulus återkommer till gång på gång och inte minst i Efesierbrevet. Så det här var nog inte sista gången du hörde den bilden i den här serien. Det är en sån viktig, man kan fundera lite i liksom, vad hittar Paulus den här bilden ifrån? Och en tanke kan ju vara, ni vet att Paulus, innan han blev en efterföljare till Jesus, så var ju, man kan säga att han var som en terrorist, va? Som liksom förföljde de kristna. Och då kan vi läsa om hur han liksom red på väg till Damaskus för att fängsla några kristna där. Och så fick han möta Jesus och ta ett livsavgörande ögonblick. Och vad är det som Jesus säger till Paulus där och då? Han säger, varför förföljer du mig? Kanske är det här någonstans som Paulus börjar, liksom, när han suger på det här. Vad sa han egentligen? Jag ska inte förfölja, jag förföljer ju de här kristna. Liksom. Men varför förföljer du mig? Så identifierad är Jesus med sin kyrka. Att han totalt identifierar sig med, liksom, varför förföljer du mig? Så identifierad är han med oss. Hans kropp är oskiljbar från honom. Och så förenar det också du med hans kyrka, en lem i kroppen. Varje lem också, vi förenar med honom, men också oskiljbara från varandra. Det är också en vacker tanke kring församlingen. Det är liksom det här Kristus och du och jag och alla andra troende i en kropp, förenade av Gud i Kristus. Tanken med Jesu Kristi kyrka är så rik, så djup och så intim. Och det här att se på kyrkan med förnyade ögon är fundamentalt, är centralt i Paulus bön när han ber för de troende i Efesus. Och så står det att i denna kroppen då så är Jesus huvudet för sin kyrka. Och det finns en dimension av auktoritet, och då talar vi inte despotauktoritet utan i sin positiva bemärkelse. Liksom han talar om hans auktoritet över sin kyrka. Men det uttrycker också, tror jag, Jesus som källan av liv. Så använde man det här uttrycket också under antiken. Och också kring andra kungar. Att kungar skulle regera. Vara huvuden som det liksom strömmade liv och välgång ut till folket. Det är också en härlig tanke kring Jesus som huvudet i kroppen. Absolut, han regerar. Men han regerar på ett sätt där det flödar liv, blomstrande och goda saker i kyrkan. Paulus ber att våra ögon ska öppnas för att se Jesus verklig i sin kyrka. Så Kristus uppfyller sin kyrka med sig själv. Det var den längsta punkten. Nästa punkt som vi ser här i texten är att Kristus fyller sin kyrka med sin ande. Vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Vår förening med Jesus är central i Paulus undervisning. Men nästa led i denna föreningen med Kristus är att vi också får del av Jesu ande. Förenade med honom och vi får del av Jesu ande, den helige ande. Att alla troende har den helige ande, vi pratar om det ofta i den här församlingen. Vi tycker det är viktigt att det inte liksom finns kristna utan den helige ande, med den helige ande. I Paulus undervisning är det jättecentralt att varje troende har den helige ande. Och om vi hoppar tillbaka till texten som Joel predikade över förra söndagen, så står det i vers 13. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Så du som troende har den helige ande. Det är en grund. Och vi har fått det i honom. Jag talade också Joel om förra veckan hur det här begreppet återkommer i Paulus undervisning. I honom, i Jesus Kristus. I att du har blivit förenad med honom, så har du också fått den helige ande. Som att inte var nog att vi blir förenade med honom. Vi blir förenade med anden i Jesus Kristus. Uppfyllda med den helige ande. Och genom anden, talar texten om, så har vårt hjärtas ögon fått ljus. Vi kan se, därför kan vi se mer än det vi kan se med våra fysiska ögon. För att vi har fått del av vishetens och uppenbarelsens ande. Så jag tror att de här hänger ihop, de här verserna. Han säger att han ber att våra hjärtas ögon ska se. Att vi ska få ett inre ljus. Så hänger det ihop när han ber också här att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Så att vi kan få rätt kunskap om honom. Om vem Gud är. Vi har fått nya förmågor, skulle jag vilja uttrycka det som, i vår förening med Gud. Och läser man i andra Korinthierbrevet, som Paulus också skrivit, kan man läsa i till exempel kapitel 2. Där han talar om att den andliga människan, säger Paulus, kan se och kan förstå de saker som Gud ger. Det är som att vi får förnyade förmågor för att vi blivit uppfyllda med Gud, den helige ande. Nya förmågor, vi kan tolka, vi kan se, vi kan förstå. Vi ser på Gud på ett annat sätt. För att vi har fått del av vishetens och uppenbarelsens ande. Vi ser på Jesus på ett annat sätt. Vi ser på oss själva på ett annat sätt. Och jag tror också att vi ser på världen på ett förnyat sätt. För att vi har fått del av helig ande som ger oss vishet och uppenbarelse. Så att vi kan se saker på ett förnyat sätt. Och det hänger ihop med, som jag också talade om förra helgen, att vi är upptäcktsresande. Att vara en kristen är att vara en utforskare, att vara en upptäcktsresande som utforskar Gud, som utforskar oss själva, som utforskar världen med ett förnyat ljus. Det är därför som det kristna livet egentligen, när det är levande, aldrig kan bli tråkigt. För det finns hela tiden nya stigar att upptäcka. Och jag tror det finns något viktigt här. Därför att det finns en andlighet som spårar ut. Som kanske inte är andlighet, det är någonting annat. Där man liksom vill ge sig ut på andliga trippar och söka upplevelser som är frånkopplat här och nu. Du vet, att vara fylld av den heliga ande är inte som att ta en psykedelisk svamp och lämna verkligheten för en stund. Kan ju en del tycka är kul. Jag tror det är både dåligt och fel. Men du vet, att vara fylld av den heliga ande, att få de här förnyade egenskaperna och förmågorna och göra upplevelser, det är inte som att ta en svamp och fly undan verkligheten ett tag. Tvärtom så säger Jesus att Guds rike är mitt ibland er. Och Guds rike är ett sånt rikt begrepp, men det innefattar egentligen hela den här dimensionen av att vi kan leva i förening med Gud och vi kan uppleva saker på ett förnyat sätt och vi kan samverka med Gud och leva i gemenskap med honom. Det här är mitt ibland er. Det är inte här, nu ska jag skicka iväg någonstans så att ni kan överleva ett litet tag till där liksom i er misär. Utan Guds rike är mitt ibland er. Alltså Guds rike är något som genomsyrar det verkliga livet. Det riktiga livet, det liv vi lever här och nu med oss själva, i våra kroppar, med våra vänner och människor omkring oss. Det betyder att vi inte utforskar en andlig bubbla när vi är liksom på upptäcktsfärd med Gud. Utan vi får se verkligheten med ett förnyat ljus. Vi får se verkligheten med ett förnyat ljus. Gud ibland oss, ni vet, som vi sjunger på jul, Immanuel. Gud med er, Gud på vår sida, Gud mitt ibland oss. Gud vill att vi ska se honom mitt i vår vardag. Att vi lever ut hans kärlek. Inte i teorin. Inte liksom det är några andliga experter som liksom lever ut ett kristet liv här uppe i huvudet. Eller i argumentation med våra andra kristna vänner. Vem som egentligen har liksom djupast teologiska sanningar. Nej, utan att vi lever ut Guds kärlek till våra grannar, våra vänner, våra kollegor, vår familj och människor vi möter. Att vi möter verkliga. Kristen andlighet är att möta verkliga behov och tala hopp och liv in i verkliga situationer. Där det naturliga får möta Guds övernaturliga resurser. Nya förmågor, nya förutsättningar. Inte för att sväva iväg i andliga bubblor, men för att möta människors behov av att möta Gud. Tre. Så först, Kristus fyller sin kyrka med sig själv. Kristus fyller sin kyrka med sin ande. Och så kanske någonting som, allt det här är ju relaterat såklart, men Kristus fyller sin kyrka med sin kraft. Vers 18. Jag ber att ni förstår, vers 19, hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och det här är härligt, mina vänner. Jag vet inte, om du har varit kristen ett tag så kan du känna att jag skulle vilja ha kraft. Kraft att göra saker för Gud och kraft att se saker. Och då är det så härligt när vi läser den här versen. Jag ber att ni förstår hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Återigen, inget vi ska kämpa oss till eller erövra på det sättet genom andliga meriter. Du vet, hade det varit upp till oss att bygga andliga muskler, fram med proteinpulver och hantlar och allt vad det nu kan vara, det hade liksom varit bara in i liksom träningsläger. Det hade vi behövt i så fall. Men Paulus är så tydlig att Guds makt i oss beror på att hans väldiga kraft varit verksam. Inte att din kraft eller din förmåga eller din liksom egna andlighet, utan att hans väldiga kraft har varit verksam. Och hans makt är oerhört stor i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Du vet, missionsuppdraget är att gå ut i hela världen och göra liksom folk till efterföljare till Jesus. uppmaning att lägga händerna på sjuka och bota sjuka och befria människor och komma med liv ifrån Gud och sådär. Att skapa frid och liksom skapa frid ifrån ångest och oro. Du vet, om det hade varit upp till oss, då hade det skapat ångest och oro. Snarare än att befriat någon ifrån det. Men det är hans kraft som är verksam. Och jag tror att det gör också att vi kan vara frimodiga att börja leva ut det här, att börja experimentera, att börja testa, att börja se. Det är att hans kraft är verksam i sin kyrka. Vers 20. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Vi skulle kunna gå in i jättemycket detaljer här. Det finns väldigt mycket spännande i de här två verserna. Men poängen här, det är att liksom, Paulus vill förtydliga vems kraften är och vidden av den kraft som har blivit given oss. Samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda. Du har hört det här förut, men återigen, skaka av dig dammet. Vad står i texten? Vad säger Paulus? Samma kraft som uppväckte Jesus Kristus ifrån det döda bor i hans kyrka, i oss som tror, och är verksam i oss som tror. Det innebär inte att vi kan springa runt och göra precis vad vi vill. Tack gode Gud för det. Men det innebär att vi är förenade med den potential som inte har några begränsningar. Och vi förstår inte allt. Man kan liksom, det är någon annan predikan. Vi förstår inte allt varför Gud tillåter vissa saker och inte andra saker. Men låt oss inte begränsas i att be Gud agera för att vi tror att vi inte har kraft nog. Jag säger det igen. Låt inte oss begränsas i att låta Gud agera för att vi tror att vi inte har kraft nog. Kraften har aldrig varit våran. Kommer aldrig vara våran. Kraften är hans. När vi ser vår svaghet och världens mörker, då behöver vi se Kristi kraft och att han är verksam i oss. Och till sist, vers 22, sista ordet, och sen vers 23. Församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så slutar kapitel 1. Ett otroligt uttryck. Församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Återigen, du hörde mig tala om detta förra veckan. Men vilken tanke att i församlingen finns fullheten av honom. Och att församlingen får representera hans fullhet. Du vet, det är bara för att han bor i sin kyrka. Vår bröstenhet och våra misstag representerar inte hans fullhet. Men vet du vad? Till och med det. Att han att liksom verkar genom brustna kärl är ett vittnesbörd om hans fullkomlighet. Att han är verksam i sin kyrka. Så också vår brutenhet om vi lever i ödmjukhet är ett vittnesbörd för världen om Guds fullhet. När vi är präktiga då skymmer vi sikten. Men när vi är ödmjuka inför detta så blir Guds godhet synlig. Så vad handlar Paulus bön om? Vad betyder det vi har talat om idag för oss och för vår gemenskap? Att Kristus fyller sin kyrka med sig själv, med sin ande, med sin kraft, för att världen ska få en försmak på hans härlighet. För att världen ska få en försmak på hans härlighet. Nu tycker du jag har predikat länge, kanske börjar bli trött. Men jag tror att det är någonting Gud verkligen vill göra den här hösten i oss som kyrka. Att vi ska få se Gud manifestera sin närvaro och sin härlighet på helt nya sätt. Inte bara för vår skull, utan för vår stads skull, för vårt lands skull, för vår världs skull. Därför att Jesus kommer snart tillbaka. För att hämta, eller för att möta sin församling. Och vi ska få leva tillsammans med honom i en förnyad, på en förnyad jord i hans härlighet. Och vet du vad? Då vill han möta så många som möjligt som har fått möta Jesus och hans härlighet här och nu och sagt sitt ja till honom. Jag tror att det finns någonting av att bara rikta våran blick utåt. Att det vi gör här har så långt mycket större ringar på vattnet än vad vi kan tänka om. Vi behöver Herrens härlighet synlig ibland oss. Men så länge vi vill ha det för oss själva så är det inte intressant för Gud. Men när vi längtar efter att våra familjer, att våra grannar, våra kollegor och ännu längre ut i jordens yttersta gräns ska få möta Jesus Kristus, då tror jag inte det finns någon gräns för hur mycket vi kan få se Gud verka ibland oss. Därför ber Paulus, och den bönen får också bli vår, att våra hjärtans ögon ska få ljus. Att vi ska förstå hoppet vi är kallade till. Att vi ska upptäcka rikedomarna vi redan äger i Kristus. Att vi ska leva i den kraft som redan verkar i oss. Amen.